Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Då var det dags för våran efterlängtade liksom bonusavsnitt. Vi brukar göra en sån här sommarrecap där vi liksom går igenom året som har skett.
Woo!
Och det har ju varit ganska speciellt poddår egentligen för oss. För vi har ju varit lite i blåsväder, kan man ju minst sagt säga. Och så kommit liksom på rätt sida helt plötsligt.
Rätt sida, vänstern.
Vänstern, exakt.
Vi går tillbaka till vänstertrafik.
Exakt, och... Man kan i stora drag säga att liksom från förra sommarens poddstart, alltså efter sommaren, till nu så har mycket liksom präglats utav MeToo, kan man säga. Vi kan se kulturmannen, akademin och...
Knutblusar.
Ja, och relationer i grunden. Alltså så här, relationer.
Det har varit ett så här vulkanår. Där vi kvinnor på olika sätt och med på olika liksom, ja, har på något sätt spytt ur oss vår lava sedan generationer tillbaka.
Det gillar du att göra. Du tar gärna generationsfacklan.
Ja, det måste man göra. För man inte kan sin historia, då kan man inte veta hur man ska bete sig i sin samtid.
Blir vi lyckligare?
Nej, men det som hände, det som alltid sker liksom, ska man säga, under omvälvande reformer, det är att det alltid blir en backlash.
Mm.
Ja, det har skett liksom lite stötvis och lite pysvis, men det blev rejäl punken när Uppdrag granskning faktiskt lite smulade sönder medias bevakning.
Men det är ändå spännande, tycker jag, ur liksom ett historiskt perspektiv att få vara med om den här eran och vara en del av den. Och det här kommer vi kunna prata med våra barn om i vuxen ålder. Och
helt fantastiskt.
Saker.
Jag älskar känslan av att få vara med om en revolution.
Absolut.
När människorna inte var nöjda i gammeltid så gjorde man revolution på olika sorters sätt. Kvinnorna i Troja, de sexvägrade. Potatisrevolutionen här på 1900-talet i Sverige, då krävde kvinnorna och männen att liksom få tillgång till den dyrbara potatisen. Alltså man får göra liksom sin revolution där man står. Men här blev det ju en global revolution som skedde via internetet och sociala medier, vilket jag tycker är jävligt vackert.
Man använder väl den plattformen man är mest verksam inom?
Och det är det jag menar.
Ja, men om man nu bara skulle ta bort hela revolutionen och vad det innebär och alltihopa, så kan vi åtminstone befästa att den plattform som vi är verksamma på idag är internetet.
Ja, men jag tycker det är väldigt vackert,
ja,
att det var så lätt att så här, göra en världsomvälvande revolution via att några kvinnor började med att dela med sig av sina upplevelser och sina liksom traumatiska händelser som de har gått och burit på i många, många år.
Mm.
Och ja, frihet är samma sak som internetet, på gott och ont.
På gott och ont, som det alltid är under en revolution, så ska man säga. Men vi ska backa bandet och lyssna tillbaka på några utav våra favoritavsnitt från året som har gått. Och vi tar avstamp i september då vi släppte podden Livets lager, där vi bland annat pratar om skikten i familjehemmet och en himla massa om just bröst. Gud, jag var hemma hos mina föräldrar för ett tag sedan, för de har precis flyttat. Och jag säger, du ska inte gå upp på vinden och titta vad du vill ha kvar. Och jag bara, vadå titta vad jag vill ha kvar? Men där uppe är ju liksom livets lager.
Gömde sig en skatt.
Nej, men alltså det är livets lager. Alltså,
ja, där
står liksom alla mina så här, allt från liksom barndom till student till första bohagets liksom kvarlevor till andra bohagets kvarlevor och så vidare. I livets lager. Och så var jag hemma hos Joel och hans föräldrar. Och de bor ju på en hästgård, så de har ju liksom en lada. Och där står ju hans livets lager liksom.
Ja, har han hunnit få något livets lager?
Jo, men nej, det står ju väl fyrkantigt porslin och Musse Pigg koppar.
Den där Musse Pigg-tavlan, eller vad säger jag, Lasse Åberg-tavlan som är såhär, men då finns det någon lag eller? Får man såhär böta om man inte köper en sån?
Jag tror det gäller alla män. Det var ju det roligaste när jag kom hem till honom, och han är ju så otrolig så här estet. Och sen så på väggen hänger mycket riktigt en liksom Lasse Åberg och en samlarhylla.
Vilken?
Den där musen som inslagen på papperet. Och när jag öppnar hans skåp så är det fullt med liksom Musse Pigg.
Porslinet, det är också
nej,
där.
Nej, inte porslinet, det var koppar och snapsglas.
Snapsglas.
Nej, förlåt. Det var, vad heter det, stora glas, dricksglas och snapsglas.
Ja. Du vet, för en hårdare som jag som frekvent glider runt på de olika second hand-ställena i Stockholm, så är ju, alltså jag överdriver inte. Det som är mest etablerat, det är ju Lasse Åberg på porslinet. Alltså, och glasen. Det är horder. Man får kasta dem. Men man får betalt om man tar dem.
Det har ju hänt någonting nu. För det här var ju ändå en manlig grej. Aa. Det är ju inte så många tjejer som hade de här. Liksom Musse Pigg, Lasse Åberg och Chosan. Men däremot nu kommer ju Gynning vara nya Lasse Åberg.
Aha.
För tjejer.
Ja,
så du kommer hitta, inom 10 år så kommer du hitta en himla massa Gynning-alster, tror jag, på myrorna och så vidare.
Ja.
Gynningglasen, gynningkopparna, gynningtavlor.
Men det roliga är att Mattias hade ju en tavla med en katt.
Ja.
Den är lite speciell. Den är lite originär.
Är det Lasse?
Jag har jobbat fram och tillbaka. Gillar den lite, gillar den inte. Men så fort jag kollade den där printen, Lasse Åberg, och bara... Och han har sagt, visst är den fin, och satt upp den på Bobos rum. Och liksom, den har så här dykt upp på de mest oväntade ställen. Och jag har så här tagit bort den, ställt en litet hörn. Den var tillbaka. Nu har jag eliminerat hotet.
Har katten flyttat till en snäll tant till Värmland?
Som bor på en soptipp. Nej, men så kände jag sådana skuldkänslor. För så träffade jag Lasse Åberg och hans fina fru på en loppis i somras på Gotland.
De konfiskerade sina egna alster.
Nej, men han är ju gammal nu.
Och så bara kände jag så här. Vi älskar ju Lasse.
Förlåt, jag sätter fram den där tavlan. Anita har gjort brösten, men det är ju ingen hemlighet.
Nej, vad ska jag?
De är jättefina. Varje bild jag ser på dig så brukar jag tänka så här: nu är lökfest. Och det bara kommer upp, du vet, som är så här.
Det är lökfest. Alltså mina bröst är så härliga. Alltså jag är så lycklig över mina bröst.
Jag tycker de också är bra. De ser
en bra storlek på dem.
Det look natural.
Alltså, det look natural. Och det gör det verkligen.
Ja. Nej, men särskilt de första månaderna, då var det ju mycket lökfest.
Ja, då var det mycket lökfest, för nu är de ju mycket finare än vad de var de första månaderna.
Ja, då var de
Lite svullna, ja, konstiga.
Nu är de helt perfekta, tycker
jag. Nu är de helt perfekta.
Whatever that means.
Ja.
Men då i alla fall, då var det väldigt mycket bilder på dig. Och några gånger tänkte jag såhär, nej men gud, måste jag typ, ska jag smsa nu och säga såhär, nu var det lökfest gånger 2.
Men det gjorde du.
Det kanske jag gjorde en gång.
Men grejen är, jag tänkte verkligen på det, för jag går in på det här timglaset ibland och kommer såhär konton upp som man såhär, andra personer som jag följer. Alltså alla möjliga människor jag följer. Och det är ju, jag följer ju jättemycket alla möjliga människor, men många unga personer. Och unga personer följer andra unga personer.
Mm.
Vara mycket tjejer. Och tjejer på Instagram, det är ju så här, det har ju varit bikinisäsong nu. Det måste man ju ändå säga. Det måste vara tjejernas stora högtid på Instagram. För då får vi själva en anledning att visa upp oss själva i bikini.
Ja, men får jag bara säga den stora skillnaden? Ja. Det är det här att de som är så här mellan 16 och 20 nu, de kör sån jävla grandiosa påser.
Ja, de är
helt
otroliga.
När vi tog bild på den, då stod man ju såhär...
Jag gjorde ett litet V-tecken med händerna.
Ja, man var på i liksom. Och så här, någon stod och så här, blev klippt på stranden så här, med brösten i väd. Man stod lite bakom så här, wow! Det var absolut inte en jävla posörbild.
Inte en vacker dokumenterad bild på mig, tror jag, från inte den bikini-eran som faktiskt begav sig för ungefär... Ja,
däremot några
20 år sedan,
riktigt
ungefär.
Fula bilder med så
här, massa sådana. Men de är väldigt duktiga på påsa. Men då tänkte jag på så här, att det hänger ju faktiskt ihop med brösten. Alltså det är ju sjukt roligt den tiden i livet när brösten var färdiga.
Mm.
Och de kom och man bara så här, fan vilka jävla nassar jag har. Mm. Alltså.
Sitter jävlar. Bevakan, typ.
Så det är lika roligt att ha ny bröst som att ha nya bröst när man är lite äldre.
Ah, det är därför. Ja. Det är förklaringen till lökfestbilderna.
Lökfest.
Mm. Lökfest, lökfest hela dagen.
Men vadå, varför skulle du förneka det för?
Nej, men jag har inte tänkt på den liknelsen. Det är klart, när man känner att någonting som man har är fint, vare sig kläder,
sätter bebis, man det på bordet.
Vad sa du?
Då sätter man det på bordet.
Och det ska man göra. Ja. Vad ska jag sätta på bordet? Ja. Jag avslutar det. Jag försöker ju fortfarande så här, förstå vad det är som är så himla sensationellt med kvinnor i bikini eller baddräkt.
Ja, men för mig är det fortfarande liksom ett inpräntat ideal. När man själv så här, liksom, har vuxit upp i en supermodell era. Det där var en attraktiv kropp. Det där var en attraktiv... Liksom, och det, var, det blev det även för kvinnor. Alltså så här, jag märker själv det på Instagram. Unga tjejer som gillar andra unga tjejer i bikini. Det är ju kvinnor till 90%. Sen är det ju en jävla massa dreglande snubbar också. Men de som sticker ut och är besatta av andra kroppar, det är ju kvinnor. Men om vi hade varit hyenoran, som podden Den skrattande hyenan hette, så hade vi kanske varit lite mer lättpåverkade av allt möjligt. Eller vad säger du? För du läste ju nämligen en teori om att hyenan hade en väldigt lång klitoris.
Det är ingen teori, det är liksom vetenskapligt bevisat. Hon har en 20 cm lång klitoris. Aha, sen tänker jag, okej, men nu går jag vidare. Men, så jag alltid tänkt på det här, varför hyenor är så glada? Ja, men sen så har jag fått svar på att de alltid de är ju så fula. De är ju verkligen så här lägst i liksom djurvärlden. De får ta så gamla rester och så jag tänkte så här, varför skrattar de egentligen? Vad är det man gör som är så himla roligt? Och så nu när jag var med Dante och Frasse på zoo i Danmark. Mm, då läste jag på den här lilla skylten och det beror till och med på att hyenor har 20 cm stor klitoris. Så de behöver ju bara så här, gå förbi och typ dra en liten pink och få en liten vindpust i klittan. Så bara woohoo! Så kanske de får en orgasm.
Sen kommer vi till podden Kuddsyndromet, där vi har liksom befäst en ny teori among us. Det är ju att ju olyckligare det är i relationen, ju mer vill du vaddera in den. Exempelvis att kuddar då funkar som någon typ av kuddborg för en smärtsam relation.
Det tror jag faktiskt kan vara en av de bästa teserna hittills. Jag pratade med en tjejkompis häromdagen och i slutet av sin relation, när hon hade blivit bedragen av sin dåvarande man, så köpte hon 30 kuddar i ett svep.
Ja, man klipper av håret och så köper man kuddar.
Precis.
Lyssna lite på det.
Men du, jag måste bara fråga dig om ett fenomen som jag märker att jag har råkat ut för.
Vadå?
Det är inget spöken och sådär. Inget sånt fenomen. Men det är att när Mattias ska åka någonstans,
mm,
med golfhelg eller... Ja, det är mest golfhelger. Eller svensexor. Då är det som att någon typ... Vad är det man gör? Stoppar senap i rumpan på katter så de blir galna.
Jag har gjort flera gånger.
Jag gör varje morgon. Nej, men det är som att så här, topplocket går. Och jag bara säger, okej! Okay! Det ska fiffas och det ska köpas grejer och det ska ha middagar och jag ska dit och jag ska jobba. Alltså det är som att helt plötsligt får jag så otroligt mycket energi.
Mm.
Alltså förlåt, men på ett bra sätt.
Mm.
Jag är bara superuppstyrd med barnen, sätter tag i räkningar. Så här, jag blir liksom en uppstyrd person.
Mm.
Som att jag känner så här, okej, nu är jag själv. Nu måste jag så här, steppa upp.
Nu är det upp till mig.
Ja, och så springer du på vinden och tar ner mattor som har gömt undan. Och så här, gör det liksom jäkligt härligt för mig på något sätt.
Mm.
Då undrar jag, Anita Schulman, vad beror det här på? Beror det på att jag känner så här, okej, nu måste det vara uppstyrt, annars så kommer allting haverera? Eller beror det på så här, men nu kommer det bli lite så här energi, ingen kommer suga med energi och det kommer bli tjafsfritt några dagar. Så nu använder jag den energin som frigörs, eller en blandning av båda.
Nu fick jag ju ett varit alternativ.
Ja, men det har ju ändå varit ett så här, tjafsigt. Sen vi kom hem från semestern.
Jag tycker faktiskt det låter som att du boar lite. Aha. Du boar och rustar lite för någonting.
Hästen?
Ja, kanske. Nej, men alltså att det så här känns som att så här, ja, men, du måste boosta in energi i relationen på något sätt. Och dig själv och hemmet. Och hemmet är din borg. Liksom. Mm. Så att då är det fint att värdera den borgen på bästa tänkbara sätt. Så att den blir mjuk.
Nej, jag fattar
och inte
det.
Så hård. För när man blir ansatt i sin egen borg, då är liksom vapnen inlåsta i vapenrummet.
Och nyckeln är bortslängd.
Ja, och det blir så läskigt. Och då skulle du liksom behöva fightas med nävarna.
Aha, jag fattar. Det du vill säga är så här, om relationen inte är tipptopp och man liksom känner sig kanske inte, alltså inte trygg, men att man känner att relationen inte är så trygg. Då blir det som att då är ju bara en del av hemmet ens egna borg. Du menar att jag fixar ordning i sovrummet så att jag ska låsa in mig där?
Nej, men jag tänker mer så här, om relationen skaver, då kanske man blir mån om att fluffa till och göra det väldigt romantiskt i liksom kulissen utav relationen. Om relationen är trygg så tänker jag att det kanske då man vågar ha så otroligt så här stilrent och liksom.
Aha, jag fattar.
Ja, men att det blir så här, alltså det blir, för man vill liksom ha ett panic room, och om panic roomet är mjukt och fluffigt och gulligt, det kanske är för att relationen inte är det.
Jag fattar. Ja, intressant. Ja, så kan det vara. Jag är besatt. Jag vill bara köpa kuddar. Runda kuddar.
Men jag vet, alltså, när jag och Kalle bråkade som mest, jag var helt besatt av kuddar.
Var du?
Ja, jag var kuddbesatt.
Kuddsyndrom. Jag tycker att en kompis till mig, hon hade det väldigt skakigt i sin relation, och hon sa så här, men gud, jag kommer ihåg när min dotter, liksom när jag var gravid med min andra dotter, då köpte jag 35 kuddar en dag. Och sen så lämnade han ju henne från en annan tjej. Då kanske hon kände att det var skakigt. Gud vad lustigt. Ja, det är lite
spännande,
intressant.
Spännande psykologi. Jag har ingen aning, jag sitter bara och spekulerar.
Jag vet, men jag tror att det ligger ändå någonting i det där. Men mitt ex sa ju det när vi gick till psykologen, att det enda du har varit bra på under hela vår relation är att vara tända värmeljus och göra mysigt. Och den relationen var ju ganska skakig hela tiden. Det är kanske därför jag älskar värmeljus.
Ja.
För jag måste ändå säga så att jag har blivit mindre liksom myspysfiffandes i den här relationen. Nej, men alltså, jag menar bara så här, nu är ändå, lever jag i en trygg relation där man vet att så här, imorgon kanske vi inte är slut i alla fall. Och då, alltså, det har tagit mycket längre tid för mig att göra ordning den här lägenheten än vad jag brukar göra. Då brukar jag ju vara klar på 2 veckor och sen så här, nu är det klart och allt är fixat. Och nu känner jag inte riktigt samma behov av det.
Nej.
Fast just nu gör jag ju det. Ja, det är märkligt.
Ja, det är märkligt.
Ja, men det var en intressant analys att borgen i borgen är skakig, då börjar man köpa kuddar.
I avsnitt apan som drog så tog vi tag i det här med bröllopstal. Vad är okej och vad är inte okej? Ska vi lyssna lite på det? Hur var talen?
Talen? Men de var bra, de var jättebra. Det är alltid roligare när människor har känt varandra länge i prekära situationer, till exempel pluggat ihop. Som hans skånska kompis som han har pluggat ihop med, Gunnar. Han var ju riktigt rolig. Och de hade också plockat fram när Marcus var med i Melodifestivalen.
Nej, jag har varit med i Melodifestivalen.
Nej, men han och hans kompisar bor ju i Halmstad. Eller de bodde i Halmstad då. Eller bodde de i Växjö, hur som helst. Melodifestivalen kommer dit och Afrodite, du vet, Gladys Pilar. De behövde några snygga bakgrundskillar.
Nej, vad roligt.
Och då få tips om Marcus och hans 2 kompisar. Och så de är ju där under, hur gick den där låten som de hade? Ja, den var det. Och de var ju så stekta och nervösa. De var så småstadskillar som liksom såg bra ut. Så de hade ju suttit och värmt hela dagen för att de skulle våga gå ut på scenen. Så de är ju så tankade.
Nej, du skojar.
Så de står ju så här helt stilla. De är ju... ramlar ihop, ja. Och liksom, du vet, helt uttryckslösa. Och Blossom dansar runt där och de dansar runt. Och sånt blir också väldigt, väldigt roligt.
Väldigt roligt.
Ja. Men så det är skillnad också när man är liksom ung och lite äldre på talen.
Ja, okej. Okay. Och vad är bäst då?
Nej, men jag tycker så här... Anjas kompisar var ju lite yngre som hon, 29-30. De talen är ju mycket mer kärleksfulla. Mm. Man har ganska nyligen kanske blivit kompisar. Man är som, ja, men så man blir vissa vänner, man blir lite småförälskad.
Ja, ja,
så det blir, allting är super, det är bara superlativ. Det finns liksom inga historier om när de har gjort någonting dumt tillsammans. Förstår jag menar? Medans ja, men killar 40,
ja.
Sen så, som har gått igenom liksom ett helt liv tillsammans. Jag tycker att det är roligare för att det blir liksom lite inte taskigare, men det blir lite mer så här.
Men ska vi prata om ett bra tal?
Ja, det kan vi göra.
Ja, men det finns ju en sån här, det finns en sån här rolig brittisk sägning. You stand up to be seen, you speak loud to be heard, you shut up to be popular.
Ja, den är bra.
Den är bra.
Ja.
Den ska man egentligen inleda varje tal med.
Precis, men det är alltid de här 3 minuters egna drit som aldrig följer så.
Nej, men okej, men vi släpper 3 minuters regeln då. Alltså, för nu har jag ju varit på några fester. Och med risk för att repetera mig själv, eftersom min hjärna inte är helt med i matchen, eftersom jag har jobbat så jävla mycket, så kan jag ha pratat om det tidigare. Men jag har varit på några riktigt bra fester där typ 3-4 tal har sabbat hela festen. 1, för att de pågår för längre. 2, för att de är för interna. 3, för att talaren levererar så fruktansvärt dåligt tal som är alldeles för personligt, så ingen annan människa förutom den som blir talad till kan relatera till det som sägs.
Nej, men det går ju inte.
Nej, det går ju inte.
Mm.
Ja, och så vidare. Så jag undrar så här, vad är ingredienserna för ett bra tal? Ann Söderlund, som ändå har levererat ett och annat dåligt tal i sina dagar, men också ett annat bra tal i sina dagar.
Precis, jag har varit väldigt ojämn där som många andra ställen här i livet. Nej, men så här tycker jag. Dels måste man, som med alla bra föreläsningar i tal, ha en bra inledning.
Mm. Och vad är en bra inledning till exempel?
Ja, men en bra inledning är så här, hej, nu sitter vi här till exempel allihopa. Vi är glada, vi är lyckliga.
Det ska vara inkluderande inledning.
Så inkluderande. Så här,
och inte bara till paret.
Nej, utan så här sitter vi alla, liksom, titta på oss. Du där, du verkar glad. Alltså, det är nästan lite stå upp feeling.
Mm.
Vi har gråtit, vi har skrattat, vi har ätit gott. Men det fanns ett tillfälle i till exempel Markus liv där livet inte var lika bra.
Ja, och där börjar dramaturgin komma.
Precis.
In. Ja, så man måste bygga upp det dramatiskt först, inkludera alla för att sen göra en vändande liksom dramaturgisk.
Precis.
Liksom accentuering utav grekisk
drama typ.
Ja.
Ja.
Ja, så det är jättebra tycker jag, tips.
Mm, det är ett jättebra tips. Sen måste man ju liksom, det behöver inte vara att det är någonting pinsamt eller att den andra har gjort bort sig lite, lite. Men det måste vara en situation i livet där det är så här, som både den man talar till minns och den, de som sitter där.
Ska det vara en nyhet för?
Precis.
Mm.
Och det kan, också, det kan vara en nyhet som i det här fallet då, som de berättade om, eller som en av talarna berättade om det här med Afrodite, att de hade varit bakgrundsdansare.
Mm.
Och då fått fram filmen.
Det är fantastiskt. Ja,
och Blossom som höll ett tal där. Kom ihåg, du var riktigt snygg och bla bla,
ja,
bla.
Man får tag i henne också.
Man vill, ja,
det är lyxigt, men det är väldigt lyxigt.
Det är väldigt lyxigt. Ja. Men, det
men annars skulle det handla om att så här, inkludera och faktiskt få alla att uppleva att de får en nyhet.
Mm.
Men samtidigt känner till den här personen. Sen tycker jag en annan viktig grej i tal, det är att man också inkluderar den andra partnern. Om du nu är min kompis, så om du skulle hålla tal till mig och Joel, så måste du få in Joel på en hörn liksom, som inte känns krystat.
Ja. För det som är problemet tycker jag ofta är att det är också många talare som hellre vill prata om sig själva än den de talar
det
till.
Det där är väldigt fascinerande. Sin egen historia, men det är inte din show nu.
Så här känner jag och har inte jag varit bra för dig? Alltså vi säger plussa sig själv, det går ju så hårt bort.
Nej, men jag var på ett bröllop där alla liksom killarna inkluderade tjejen på bröllopet genom att säga så här, så du, det är så bra att han har träffat henne.
Ah, okay, ja.
Ja.
Stökpellen.
Stökpellen. Mm. Ja. Men sen så kom liksom brudens bästa kompis upp, som var en kille och hade känt henne sedan jättelänge, och han var så här, alla säger här ikväll att det är så himla bra att han har träffat just dig, till sin kompis, sin tjejkompis, men det är väldigt bra att hon har träffat honom. Och sen levererar han ett sånt jävla håll käften tal där liksom han rabblade upp alla hennes gamla så här småstadsfastäser på ett väldigt, väldigt bjussigt och roligt sätt, som var helt fantastiskt. Alltså han sopade mattan med varenda talare på det bröllopet genom att göra en sån tvärsnygg vändning, och det var ju en spontan grej från honom. Han hade ju ingen aning om att han skulle plussa henne så mycket för honom liksom.
Nej.
Så det var jävligt snyggt. Tycker jag.
Men är snygga ju tyvärr vändningar. Snygga vändningar.
Bra dramaturgi.
Inkluderande inledning, snygga vändningar, roligt, bra dramaturgi.
Man behöver inte ha världens mest avancerade bildspel.
Nej, man behöver inte ha en enda bild, men det är klart att det är roligt om man får se en så här, särskilt om människan liksom i fråga har förändrats väldigt mycket.
Det är roligt. Ja. Men det finns också en annan grej som är superonödig. Så jag var på ett bröllop där det, liksom, det var inhytt någon jävla rekvisita som hade tagit liksom den här personen år och dag att få tag i. Och sen så när talet väl hölls, då var det bara så här, jaha, vad var det där för konstig grej som dök upp på scen? Och personen i fråga berättade hur svårt det hade varit att få tag i den här rekvisitan. Och man bara så här, ja, nej, men det var ju inte riktigt det som var poängen med talet. Men nu har du byggt upp hela talet på den här rekvisitan och så föll det platt. Då kan man steka rekvisitan.
Det är en klassiker.
Kill your darlings.
Ja, ja. Och så här, det är också ett sätt att ta till när man inte riktigt förberedd. Så här, ja, titta på grannlåten istället.
Exakt.
Mm. Men sen så älskar man ju också det där, som Gunnar hette en av Marcus barndomsvänner som hade så otroligt härligt tal. Men du vet det här, through thick and thin, att det har varit liksom jobbigt för mig och du har alltid funnits där och även din familj och din brorsa liksom, look at you guys typ så här. Man plussar liksom hela jävla släkten tillbaka, man känner sig som så här, en klan som har lyckats, för man vill ju känna sig lyckad den här kvällen trots sina fadäser liksom.
Ja, ja, visst.
Och man också så här, får en liten så här, skärva av, jag menar liksom, vad ska man säga, av någonting som har varit jobbigt eller i den andra människans liv, att den inte bara framstår som så här, och titta, du är snygg ikväll och du sitter i en klänning och bara, så här, men det har funnits tider, ja, det var underbart att vi hade varandra.
Mm.
Man vill ju både ha liksom hjärta, smärta, skratt och fnatt.
Exakt. Ja. Exakt, man vill ju också att talet efter den dramaturgiska vändningen med massa kul, att någonstans blir lite emotionellt, en sårbar beröringspunkt som sen vänder till något kul
riktigt
igen.
Fläska
så,
på.
Ja, så det är så här, crescendo går ut i ett skratt. Det här är ingen lätt grej. Men om man tänker att man skiter i den här 3-minutersregeln, men tänker att man inte ska hålla sig upp på 10 minuter, men däremot någonting kan levereras runt 5 minuter, då är det bra. Tänk i att man tar bort all rekvisita, behövs rekvisita typ bildspel eller musik eller någon typ av attribut, då kan man lägga på det, men i grunden tänka att man ska skriva ett personligt, roligt tal med dramaturgi, hjärta, smärta, skratt.
Men så tror jag så här, jag har ju aldrig suttit i den situationen att jag har suttit vid honnörsbordet och varit gift, det har ju du.
Ja.
Så att det rådet som jag ska ge nu, det kanske egentligen är fel, men det jag skulle säga är att många tjejer är jävligt rädda för att vara kaxiga, roliga och lite bitska mot sina kompisar.
Men våga vara.
Ja, men jag tänker så att du som har suttit där, om jag skulle nu, om du gifter igen, vi kommer ju hålla tal till varandra om vi gifter oss.
Ja.
Det kommer ju kunna vara liksom, ja, men jag kommer ju inte gå under om du, ja, att vi är lite bitska mot varandra liksom. Men jag vet inte, man kanske känner sig jättesårbar och bara vill framstå som perfekt den där dagen när man gifter sig.
Jag har ingen
inte.
Aning, men jag får ju alltid så här en känsla av att så här, det är så och det är så tråkigt tycker jag att man ska behöva känna så. Att säga, åh nej, nu kommer tärntalen. Och så går alla tärnorna upp tillsammans, är supernervösa, jättefnissiga. Och sen så, vad heter det, river de av någonting alldeles för fort eller alldeles för långt. Och så är de högröda i ansiktet och så läser de innantill och så går de och sätter sig. Sen kom det faktiskt ett poddavsnitt som vi var tvungna att lyfta bort för att det var sån otrolig stormeri i sociala medier på kommentarerna. Mitt i brinnande MeToo så var vi också anklagade för att vara meddrivare till att inte tycka om kvinnor. Vilket var, ja, enligt oss båda en ganska så här hård anklagelse, och vi som ändå alltid tycker att vi kämpar för kvinnors rätt och jämställdhet blir väldigt så här sårade av hela den här smutskastningen liksom. Så vi tog bort det avsnittet från sociala medier. Och avsnittet som kom efter heter Nedtystat, och då pratar vi lite om det som har hänt. Välkomna till veckans lille lördag i efterdyningarna utav MeToo-manifestationen.
Nej, säg nu inte efterdyningarna. Vi är fortfarande i svallvågorna.
Absolut.
Och det var så himla bra igår när du och jag och Jenny Strömstedt och Kristin Kaspersen. Massa både kända och okända kvinnor var nere på Sergels torg. Det var ju manifestationer i ungefär 10 städer tror jag. Där kvinnor pratade om när de själv blivit utsatta. Det var musik och liknande. Och då var en talare som sa så här: nu måste vi fortsätta prata om det här. Inte bara vi, utan så här, på skolgårdar, på fritidsgårdar, i snabbköpet, i sänghalmen,
ja, i
på semestermatsalen.
Ja,
precis. Så här, nu måste det här fortsätta. Det får inte klinga av. Då är vi alla lika skyldiga medlöpare igen.
Ja.
Så att nu är det så här, nu har det bara börjat. Nu ska bara så här, svallvågorna ska fortsätta tills vi har fått bukt med det här problemet.
Ja, och grejen är ju så här. Alltså jag känner liksom Sissi, jag känner han som Sissi har blivit liksom utsatt för. Vi är många som har känt de här personerna och är kompisar med båda. Det är
jag
inte
var
så...
på en fest med honom nyligen.
Ja, nej, men det är inte så att någon har skyddat någon. Det har bara varit extremt svårt att agera. Och vi är många som står i skuld här.
Men det som är svårt i en värld som är social och på något sätt... Så här, men, de sociala koderna som finns är ju sedan länge inprogrammerade i oss.
Ja, artigheten
står överallt. Vi
svenskar,
om vi träffar någon som vi känner, då kramar vi den och säger hej och liknande. Absolut inte med alla. Men det är ju samma sak som... Jag har råkat ut för en kille, ett ex till mig, som var så jävla ärslig mot mig. Jag har ju flera vänner som umgås med honom nu.
Ja.
För att nu är han en schysst kille. Och inte som han var när han var ihop med mig. Och det känns ju jättejobbigt i mig, men jag kan ju inte gå in och så här, inte vara kompis med dem. Eller jag vet inte riktigt hur jag ska agera. Nu däremot så skulle jag markera mycket mer om jag träffade då Fredrik Virtanen. Så då känner jag mig också så här, så jävla skenhelig. Jaha, nu minsann, när andra vet om vem det är, då kan jag sätta ner foten och markera. För att det här är en gammal kompis till mig. Ja, men tänk om jag skulle få reda på att du till exempel, eller Mattias, hade utsatt någon för någon sexuell kränkning. Då tänker jag... Jag vet inte vad jag tänker.
Nej,
jag tänker så här, jag menar, om man tar Harvey, då är det så här, okej. Okay, om jag skulle få reda på att min snubbe har gjort det systematiskt i 30 år, då skulle jag bara säga, hej då, vi ses aldrig mer. Men om det var någon liten grej... Jag tycker det är svårt.
Det är svårt, och det är därför den här frågan är så svår. Och jag tycker så här, det som är problematiken när man är 70-talist, det är att man hör liksom, jag säger inte att jag förstår, men jag hör Elisabeth Höglund-generationen. För det är den generationen som har klingat i våra öron. Det är de som har berättat för oss vad som är rätt och fel. Det är så vi är fostrade.
Mm.
Sen har vi liksom den här 90-talist-generationen som är liksom post-fitstim. Som liksom aldrig någonsin skulle acceptera någonting liknande. De har ju inte liksom acceptans eller förståelse för Elisabeth Höglund-generationen och tvärtom.
Mm.
Och det är ju det här som blir farligt tycker jag hela tiden. För då börjar kvinnor attackera kvinnor igen. Och då blir det liksom...
Ja, det är ganska vanligt i liknande kampanjer att helt plötsligt så flyttas fokus och vi kvinnor börjar ånyo så här, kasta skit på varandra.
Ja, fast ett nytt perspektiv.
Va?
Ja, fast från ett nytt perspektiv.
Ja, ja, precis. Ja.
Men ingenting har hänt.
Nej, så här, man måste vara helt perfekt i de här situationerna för att inte liksom minidrevet ska gå.
Exakt.
Men jag kan samtidigt inte förstå att man inte kan ha bättre fingertoppskänsla. Som till exempel, ta Erik Hurstadius.
Det
var
inte kanske mest lyckligt.
Jag också känner, och du med. Som sitter i en panel då i TV4 och ska försvara det här. Då förstår man ju också så här, om man sitter i liksom en nationell kanal och tycker så här, men vadå? Mina döttrar ska väl liksom, någon gång ska väl alla råka ut för gubbtafset ungefär.
Fast det var inte det, jag kan ändå känna att det var ett genidrag av fyran att ta in honom. För det blev ju liksom ramaskriet, alltså det var ju verkligen grädden på moset just i debatten. Och där någonstans såg man ju återigen, alltså generation tafs, kan vi kalla dem för det?
Mm, kan vi göra.
Ja, generation tafs komma till tals och liksom inte riktigt förstå det här. För
nej,
det är nog också, tyvärr,
jag hör ju på
förstått.
Honom. Nej, det handlar inte om att han vill vara elak eller liksom sätta igång någonting. Han förstår inte. Han tycker att det är hans rätt att på fyllan tafsa loss lite för att det är lite gubbhärligt. Alla Son och Dalkullerna.
Ja, och jag har ju varit på en hemmafest för bara liksom ett år sedan, varav en man nöp mig i rumpan och gjorde tecknet efteråt. För det är jobbigare för mig att outa den här mannen inför hans fru och massa andra än att liksom ta skammen och så är det här våran tysta lilla hemlighet.
Jo, jag vet.
Ska vi gå vidare i livet bara?
Men det är där det måste förändras. Ja. Om du skulle säga så här då, vad fan håller du på med ditt äckel? Nyper du med rumpa, vad tror din fru säger? Han skulle aldrig mer om det.
Nej.
Det behövs en sån reprimand och så här, står man där med skampålen. Alltså, så är det bara.
Ja. Å andra sidan, det som har skett historiskt när man har gjort såna där grejer, det är att frugan backar upp snubben och så blir det bråk mot tjejen. Mm. Och sen så är man liksom paria.
Det är samma sak i misshandelsfall. Jag har flera kompisar som har anmält deras kompisman. Och då har hon vänt om ryggen också.
Ja.
Men till slut är ju ändå det helt rätt sätt. Förstår du? Till slut så inser de flesta att jag kan inte leva så här. Man kommer till en point of no return.
Mm.
Men det har ju varit en valsning, om jag vill säga så, i media. Martin Timell, Lasse Kronér, hitan och ditan. Så här, de har bara fallit som käglor.
Ja,
och
Martin...
deras taffliga ursäkter.
Nej, det var ingen mediacoach som hade hjälpt dem där. Inte. Nej. Vi går rast vidare till podden Barnkalas, som jag tror i poddversion ett barnknas på respektive poddplattformar. Blev lite fel där. Och vi pratar ganska mycket om hur det är med varannan vecka barn. Och vi har ju liksom, jag har ju vuxit upp det här året och liksom fått testa på varannan vecka livet och också sett så här, deras fördelar och icke-fördelar. Vad säger du, Ann, som har liksom två barn på heltid och 5 barn på halvtid?
Jag tycker att det är en ganska svår tillvaro om man nu vill liksom leva efter yin och yang-principen eller någon form av så här yogi-harmoni. För att det är svårt att tillämpa den principen, att hitta en harmonisk balans med 5 barn varannan vecka och 2 varannan. Det blir liksom aldrig riktigt harmoniskt.
Aha, så du gillar inte den?
Nej, alltså jag gillade ju den mer innan jag fick de här 2 nya barnen, tror jag. Nej, men just det blir som att man är lite blåst på konfekten. För man kan ju aldrig släppa taget om de här andra 3 barnen som man skaffade innan. Så det blir lite som att man ständigt ska överkompensera, rids av skuldkänslor och ändå sitter i den där, jag menar, kärnfamiljstjafset varannan vecka.
Mm,
det är svårt, det kräver sin liksom strateg. Och där kanske inte jag är den mest kända kvinnan i skåpet.
Nej, jag får ju själv testa på detta nu med förhoppning om att vi kommer skaffa ett barn under året. Så får vi se, jag kan få återkomma i ämnet,
ah,
kanske. Om det är toppen eller inte. För nu väljer jag ju bort ett ganska lyxigt liv.
Ja, det är
ja,
det. Men nu har du haft lyx, nu räcker det. Nu är Jante tillbaka. Jante och Luther tillbaka. Och alla.
Ja. Ja. Vi pratar om i podden Restart om Free the Nipple som manifestation på Instagram. Om den är fungerande eller inte. Vi kan lyssna lite på hur det lät.
Men jag tänker mycket på den kvinnliga kroppen och nu när jag är inne i min historievurm. Det är en omöjlig uppgift att ha en kvinnlig kropp.
Ja.
Kroppen är liksom uppdelad i bröst, kön, hår, röv, midja, ben. Vi är ju liksom... Vi är en styckad gris liksom. Mm. Som männen har fått liksom sätta ihop och efter behag lite hur som helst.
Ja, och man kan ju aldrig så här sluta prata om den här diskussionen som är nu. Alltså, vi pratade ju om det i programmet Free the Nipple-rörelsen. Och jag är ju liksom... Jag vet inte vad jag ska tycka om den grejen. Jag tycker att det är sjukt på ett sätt att Instagram så här förbjuder bröstvårtor.
Inte mina.
Nej, men
jag har fått dispens.
Dina har fått dispens. Nej, men att de förbjuder bröstvårtor. Och jag tycker ju att det är klart att det finns en skillnad och en jättepositiv förflyttning i att kvinnor själva tar sin egen sexiga bild. Men problemet som jag upplever när jag kollar på Instagram exempelvis, det är ju att så här, den här sexiga bilden som en cool dansk influencer lägger upp på sig själv, där hon är superhärlig och liksom, i hennes forum är det en, liksom en pigg, sexig, härlig bild på henne, där hon står med ett par perky nipples och är liksom så här glad och ung som hon ska vara. Liksom. Ja. Men den bilden plockas ju upp av random så här herrkonton.
Mm.
Och läggs in i en annan drivhög liksom, utav andra tjejer och andra bilder och andra syften att exponeras där. Män kanske har tagit bilderna, de kanske är för en Playboy-tidning eller likt motsvarande herrmagasin. Och helt plötsligt är då den här danska influensens härliga sexiga bild inte alls hennes härliga sexiga bild längre, utan faktiskt tagits, alltså stulits utav männen. Så jag är ju liksom så här dubbel till Free the Nipple-grejen, för att jag tycker att det är skitbra att man ska faktiskt kunna prata om att få visa bröstvårtan. Men bröstvårtan används fortfarande fel. Och därför tror jag ibland på att så här, Instagrams regler runt Free the Nipple kanske är vettiga. Men jag är så jävla dubbel.
Ja, jag fattar. Men jag är då regeln som bekräftar undantaget. För jag ligger då med barn och ammar. Och det är väldigt få som sätter in det i ett annat, mer frifräsar kontext.
Det vet inte du.
Nej, vadå? Det finns ju värre fetischer än så, om man säger så. Bebisfetischen, till exempel.
Ja. Gud.
Nej, jag håller med. Det är svårt. Och det, liksom, deras roll är ju att så här, säkra att vi alla skyddas i sociala medier. Ja. Så att, ja, när du lägger fram det så där, så låter det jävligt vettigt.
Ja, nej, men och det är så här, vi har ju inte rätten, precis som vi pratade om den uppstyckade grisen, vi har ju inte rätten till vår kropp, och det kommer vi aldrig ha. Det spelar ingen roll om vi trycker på avtryckaren på telefonen själva, eller om en man gör det. Det är någon annan som kommer använda vår bild till ett annat syfte. I podden Brytpunkt, här pratar vi nämligen om det är okej eller inte att fråga sina vänner när man är plus 30 om flytthjälp.
Den här ständiga lyxproblem. Ja. Kan jag fråga min kompis som är 31 om han kan hjälpa mig att flytta?
Jag kan lyssna på det lätt. En fråga kvar till dig som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. För det kommer en fin linje i livet som skiljer ont från gott, vill jag på säga. Som skiljer frihet från trygghet och så vidare. Vet du vad det är?
Nej.
Det är när ens polare slutar hjälpa en att flytta.
Ja! Woo!
Eller hur?
Det här har vi pratat om. Visste du det?
Mm.
Nej, men grejen är, jag vet inte om det bara är liksom synonymt med...
Det är en framgångssynonym.
Så många människor som har hjälpt en flytta, och så många människor som har hjälpt flytta och måla, och det är pizza. Nu pratar man ju om det som en lite så här tidsmarkör. Man skämtar, någon kastar ur sig lite så här onyktig på en middag i någon stor härlig lägenhet. Jättekul, då kommer vi ut till er, och sen så bjuder ni på lite pizza och rödvin, och så hjälps vi alla åt att flytta. Eller, ja, men då kommer vi till några dagar på landet, och sen så hjälps vi alla åt att röja och bla bla bla.
Idag är det ingen som har tid. I vår ålder är det ingen som har tid. Allting handlar om att när du är 20 någonting, då har ju alla tid att ägna en lördag åt att hjälpa en polare att flytta. Ska jag avlåta en lördag idag? Det är ju veckor utav planering.
Ja,
men... Jag fick någon så här spontan inbjudan till det här MeToo-marschen som var nu i söndags. Jag bara, men för fan, ni kan ju inte säga åt mig samma dag. Är ni galna i huvudet? Mm. Vad tror ni inte att jag har planer? Tror ni inte att jag har en familj att tänka på? Mm. Alltså, det är så. Du kan inte bara komma och slänga ur dig en sån där grej. Det krävs planering.
Det är inte särskilt mycket kvar av 70-talets sköna kollektiva tjabba, hallå, tjena känsla, utan det är så här, spontaniteten har ju dött.
Ja, ja, gud ja.
Men jag kände det nu när vi skulle flytta. Du har ju också flyttat i månader.
Ja, vi har haft en liten bil och så kör två kartonger.
Det är så tyst.
Ja, det är så,
och jag
tyst.
Stod på ICA.
Och Joel har då också kompisar som är i 20 plus åldern, där alla liksom inte har ett superetablerade jobb eller liksom, det är en klassisk framgångssaga som är bakom. För jag tror att det kommer till en viss punkt när folk säger, ja, men nu har du köpt din bostadsrätt, då behöver du minsann inte flytthjälp.
Då har du råd att köpa. Mm. Det handlar ju om den aspekten, ja, också. Att man så här blir en snålis som utnyttjar sina vänner så här, lilla lediga tid.
Exakt. Och då blir det ju helt enkelt så här att, men om du är 20-någonting kanske inte har en bostadsrätt, då hjälper man varandra att flytta. Det var så jag och mina killkompisar alltid gjorde det mellan liksom 20 och 30. Och sen upphörde det. Han ringde nu inte in sina killkompisar för hjälp till flytt.
För att han har en bostadsrätt.
Tror det. Tror det fanns en skam och en skuld i att det fanns en större lägenhet som behövde installeras.
Men fan, jag tycker att det där är helt fel. Måste då en ekonomisk liksom utveckling betyda att man inte står för kollektivism längre? Det tycker jag är helt absurd. Gud vad ensam man blir då.
Sak och person, sak och person.
Jo, jag vet, men jag kände så här, jag hade verkligen velat be människor om hjälp nu, men jag kände så här, att be någon i min upptagna faktiskt vänskapskrets med alla så mycket med jobb och framgångsrika ungar och skilsmässor hit och dit, det skulle vara lite som att så här, kasta en brandbomb när en familj sitter och käkar. Det kändes nästan som att svära i kyrkan. Jag kunde inte göra det. Och jag tänkte så här, okej, gör det inte då. Men hur kan det vara en sån issue inuti dina känslor i kroppen?
Ja.
Att be någon om hjälp.
Hoppas ni har en lika bra sommar som vi. Vi hörs
som man kommer
ha. Vi hörs om en vecka. Tack för att ni har lyssnat.
Puss och kram. Glad sommar.
Glad sommar.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.